Välkomna till den här kvällens lektion. Vi fortsätter att studera Romarbrevet. Vi har kommit fram till kapitel 13. Och vi är ju i den del nu som kallas för förmaningar, det vill säga uppmaningar hur man ska leva, hur man ska uppfylla buden på rätt sätt. Och om vi nu för över det till de icke-judarna i Rom, så blir det ju ett sätt för dem att leva på ett sätt så att det skapas den här avundsjukan han nämnde om tidigare. Att genom att de blir rättfärdiga och får uppleva frälsningens krafter i sina liv, så kan de väcka avund hos judarna och på så sätt får de också att vilja få tag på den här frälsningen som de har fått. Och då uppmanar han folket att leva rätt. Och jag har ju läst igenom kapitel 12 som är början på de här förmaningarna. Och nu fortsätter vi kapitel 13 här. Om vi läser 12 och 21 till att börja med, så det är bra att man inte klipper för mycket i kapitlerna, för det fanns ju inte kapitel från början. Så får vi lite mer sammanhang. Där står det: låt dig inte övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda. Vi får nog ta ännu lite större sammanhang här. Vers 17 kan vi säga: vedergäll ingen med ont för ont, vinnlägg er om vad gott är inför var man. Håll fri med alla människor om möjligt är, av så mycket som på er beror. Hämnas inte er själva, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det är skrivet: min är hämnden, jag ska vedergälla det, säger Herren. Fast mer om din ovän är hungrig, så ge honom att äta, och om han är törstig, så ge honom att dricka. Ty om du så gör, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda. Och så kommer vi in på det här med överheten då, i kapitel 13. Var och en ska vara underdånig den överhet som man har över sig. Nu har vi alltså en situation: hur ska vi förhålla oss till medmänniskorna? Och då ställer man frågan: hur ska vi förhålla oss till överheten här? Och då ger Paulus ett svar på 7 versar. Det är ett långt avsnitt som talar om den troende bland hedningarna, hur han ska förhålla sig till de myndigheter som finns. Och i det här fallet så var det ju det romerska riket som regerade. Och Paulus ger alltså ett svar: hur ska vi förhålla oss till till de myndigheter som finns i landet? Var och en ska vara underordnad i den överhet som man har över sig. Jag ska läsa i folkbibeln här. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt. Och de som gör så drar domen över sig själva. Ty de styrande inger inte fruktan hos de som gör det goda, utan hos de som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt, till de styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. Fullgör era skyldigheter mot alla, skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder. Om vi nu går tillbaka till första Mosebok, kapitel 9. Så ser vi där att när Noa kommer ut ur arken så ingår den evige ett förbund med Noa och hans söner. Och i det här förbundet så finns det alltså vissa saker som den evige befaller Noa att göra. Och i kapitel 9, vers 6 i första Mosebok, där står det så här: den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild. Det här är alltså ett bud, kan man säga. Det är ett av de sju buden som Gud gav till Noa och hans söner. Och det är det positiva budet där de får uppdraget att etablera rättfärdighetssystem på jorden, det vill säga domstolar, myndigheter som får makt att utfärda Guds vredesdom över vissa synder. Om vi nu läste i kapitel 12 här att hämnas inte er själva utan lämna rum för vredesdomen, för Gud säger jag ska hämnas. Min är hämnden, jag ska vedgälla den. Så människan har inte rätt att straffa andra för deras brott. Människan får inte ta rätten i egna händer. Men myndighetspersoner som har fått makten av Gud att utfärda vissa domar har rätt att göra det som individerna inte har rätt att göra i samhället. Här står det ju att människan är skapad i Guds avbild, det vill säga Gud har delegerat, och här finns ordet Elohim då. Elohim har gjort människan till sin avbild. Elohim, det är den titel eller det namn som Gud har som talar om sin funktion som domare. Elohim har med domarskap att göra, med regentskap och domarskap. Med rätten att utvärdera och döma, tillrättalägga och straffa. Så i det här fallet så har människan fått en delegerad uppgift att representera Gud i den här delen av skapelsen. Till den grad att människan har makt att avrätta en annan människa. Den som utgjuter människoblod, hans blod ska utgjutas av människor. Ty Gud har gjort människan till sin avbild. Det är intressant att säga att i det här fallet är det alltså en mördare, den som utgjuter människoblod. Hans blod ska utgjutas av människor. Det står inte en människa. Så det är också ett tecken på att myndighetspersoner bör inte vara en utan flera. Som då har makten att avrätta mördaren. Varför har de det? Jo, för Gud har gjort människan till sin avbild. Det här är alltså det grundläggande ordet i första Mosebok 9:6 som ger människan rätt att utfärda straffdom över synden, över vissa synder i det här fallet, mord. Och eftersom världen var full av våld innan floden så är det ju logiskt och naturligt att Gud nu gör så här, att han sätter stopp för det här. Det här får inte hända igen, att människorna dödar varandra på det sättet. Och då sätter vi till myndighetspersoner som ser till att mördarna blir straffade. Det har vi då som bakgrund till det som Paulus skriver i Romarbrevet 13. Att Gud har tillsatt myndighetspersonerna. Det finns ingen överhet som inte är av Gud. Vi kan ju ställa lite frågor här. Finns det verkligen? Är det verkligen så? Men de myndigheter som vi har, de har vi ju valt själva, om vi nu har ett demokratiskt samhälle. Men vi måste veta det, att trots att vi gör saker hit och dit och bestämmer hit och dit som människor, så finns det ändå en Gud som ligger över, som har gett människorna frihet att välja, men ändå så är det han som styr. Han lägger omständigheterna så att det blir så som han har planerat. Så, och det första hand så måste vi säga så här. Principen om myndigheter, det kommer från Gud. Gud har etablerat principen om myndigheter som har fått en delegerad auktoritet av honom att utfärda vissa straffdomar över människor som handlar felaktigt, som handlar brottsligt. Så det är inte bara Gud som ska döma brottsligheten, utan det är människor som ska göra det. Och Gud har gett den makten till människor. Det är det första som vi kan etablera. Och det andra är då, som vi måste ifrågasätta, eller man gör ju det, för man har ju sett att många myndigheter gör ju inte det som är rätt i alla fall. Alltså i alla fall. Betyder det då att Gud står bakom allt vad myndigheterna gör? Nej, absolut inte. Det finns många korrupta ledare. Och när Paulus skrev det här så var det ju romerska riket som ledde, som var myndigheter i den världen som han levde i. Och vi vet ju det att det fanns ju många romerska ledare som absolut inte var några exempel på rättfärdiga människor, utan missbrukade makten. Använde sig av intriger och korruption för att få igenom sina egna intressen. Och den typen av myndigheter måste man ju då ifrågasätta. Ska man underordna sig den? Och hur långt ska man underordna sig myndigheter som stiftar lagar eller som beslutar att människorna ska göra saker som går emot rättfärdigheten? Här finns många frågor som växer upp. Det första vi har etablerat är att myndigheten är från Gud. Det andra som vi då måste ifrågasätta är, om nu myndigheten är från Gud, överheten är från Gud, betyder det att den alltid gör det som Gud vill? Och till det så måste vi svara nej. Men då kommer en motargument då. Det innebär inte att Gud inte har tillsatt dem som myndigheter. Låt oss säga så här. Två makar får barn. De har av Gud fått makten att fostra barnet, vårda barnet, att se till att barnet får det bra och tillrättavisa barnet när det beter sig fel. Den makten har föräldrarna fått av Gud över sina barn. Hur många föräldrar fostrar sina barn 100% efter vad Gud vill? Jag tror inte det finns några som gör det. Betyder det då att de inte har rätt att vara föräldrar? Nej. Gud tar inte bort makten från myndigheterna, från överheten, bara för att de gör fel. Han kan göra det och det gör han med tiden, men vi ska titta på några exempel här. Myndigheten är tillsatt av Gud för att upprätthålla ordning i samhället genom att straffa den som gör det onda. Och till viss mån prisa och favorisera, eller kanske fel ord, hjälpa den som gör det goda. Det är myndigheternas uppgift. Se till att den som bryter mot de rättfärdiga lagarna blir straffad. Det är myndigheternas uppgift i första hand. Nu kan det hända att den överhet som just nu finns inte uppfyller 100% det Gud vill. Det innebär inte att inte Gud har tillsatt den, utan det innebär att den inte uppfyller det som den bör göra. Och då måste vi veta här att det finns en dag då var och en ska få göra räkenskap för hur man har administrerat den makt som man har fått. Alla har vi fått makt inom vissa områden. Och vi kommer att få stå till svars inför Gud hur vi har använt den myndighet och den makt som vi har fått. Och på så sätt kan Gud vara allsmäktig och hålla kvar sin allsmäktiga roll i skapelsen när han då låter myndigheterna ställas till svars för vad de har gjort. Vi som då är medlemmar, eller vad ska jag kalla det, medborgare i ett samhälle där det finns en myndighet. Vi har ansvaret att underordna oss de myndigheter som Gud har satt. Så mycket vi kan, så länge de inte direkt går emot det som Gud har befallt oss. Och där går gränsen. Om Gud har sagt att man inte får tillbedja avgudar. Och så kommer myndigheterna och säger att ni måste, när ni hör ljudet från de här olika instrumenten, då ska ni böja knä och tillbedja den här statyn som jag har rest upp. Och det hände ju faktiskt i historien, vi kan ju läsa om det i Daniels bok. Och då sa de här judarna, vi kan betala skatt, vi går med på att följa dina bud, det du säger. Men i det här fallet så går vi inte med på det, för det är förbjudet att tillbe någon annan gud än den som finns, Israels gud. Och där satte de sig upp mot kungens befallning för att Gud hade bestämt att man får inte göra så som kungen säger att man ska göra. Och i det fallet så blir de belönade av Gud. Och han visar sin makt. Och de blir räddade från den brinnande busken som ni känner till. Det finns andra tillfällen där man har trotsat myndigheterna. Den överheten som Gud har satt. Därför att överheten inte har gjort vad de skulle göra. Eller har försökt tvinga dem som står under dem att göra något som Gud har förbjudit. Och gränsen går alltså med att man måste lyda Gud mer än människor, som det står skrivet i Apostlagärningarna. Man måste lyda Gud mer än människor. Men så länge myndigheterna då sätter lagar och regler för att upprätthålla ett samhälle, mer eller mindre, hålla ordning i samhället, så är man pliktig att uppfylla det de har satt upp. Om myndigheterna har bestämt att man inte får köra fortare än 90 km i timmen på en väg, så är det Gud som har accepterat det här. Och när man då kör fortare 90 så står man emot det Gud har bestämt. Så långt vill jag driva det. Att myndigheterna har fått makten att sätta regler i samhället för att det ska vara ordning. Och de här reglerna i trafiken till exempel är ju till för att inte människolivet ska utsättas. Och då är det ju vist att man följer de här reglerna så att man inte blir till fara för andra. Sen kan det ju vara andra regler då som myndigheterna har sagt som man tycker är helt tokiga regler och så vidare. Men så länge de inte går emot Guds bud så måste vi respektera dem. Gränsen går alltså där det skiljer mellan vad Gud har sagt och vad myndigheterna säger. Det finns en fädernas tankespråk, Pirkei Avot på hebreiska. Det fanns en suppleant till överste prästen. Han skrev ett tankespråk. Han hette Rabbi Hanina. Han var ersättare för överste prästen. Det vill säga om överste prästen inte, om han blev oren och inte kunde gå in i det allra heligaste under Yom Kippur, så fick den här Hanina gå in istället. Så han hade en viktig post i samhället, i det religiösa livet i Israel under andra templets tid. Han brukade säga så här: be ständigt för regeringens välbefinnande. För om det inte vore på grund av fruktan för myndigheterna så skulle människorna äta upp varandra levande. Och det går tillbaka till Jeremia. Vi läser Jeremia 29, vers 4 och framåt. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Nu har vi alltså en myndighet här. Babyloniska myndigheten, Babylons rike, Nebukadnessar, som kom och invaderade Israel och brände templet, förstörde templet. Den evige hade sagt genom profeten Jeremia att de inte skulle stå emot den här invasionen. utan de skulle lägga sig under den babyloniska kungen, för då skulle det gå väl för dem. Och den här makten då som Babylons kung fick, det var den evige som hade gett honom det. Därför att Israel hade levt i synd och då fick en främmande makt kontrollen över världspolitiken. Intog landet, förde bort judarna i fångenskap till Babylon. Och då säger Herren till de fångar som den här främmande makten har låtit föra bort dem som den här främmande makten har fört bort i fångenskap till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät dess frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa, dit jag har fört er i fångenskap, och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. Det här ligger till grund till Rabbi Haninas uttalande om att be ständigt för myndigheterna där du är, för regeringen där du befinner dig. För om folk inte hade fruktan för myndigheterna så skulle människorna äta upp varandra. I diaspora judarnas synagogor, alltså judarna utanför Israel, har alltid haft en bön som man ber varje sabbat. Den ber man när man öppnar torarrullen. Där man ber för den myndighet som regerar i landet. Och grunden ligger i det här profetordet. Sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. Och be för den till Herren. Staden leds ju av myndigheter. För om det går bra för de myndigheterna där vi bor, i det land vi bor, så går det bra för oss också. Och för andra människor i landet. Paulus upprepar ju också det här i ett av sina brev. Första Timoteus brev 2:1. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så här uppmanas alltså judarna i Babylon att be för myndigheterna i staden. Rabbi Hanina uppmanar alla judarna i hela diasporan att be för myndigheterna, de politiska ledarna som finns i landet. Och Paulus uppmanar framförallt att be för de här människorna som är i ledande ställning. Hur viktigt är det inte då att vi ber för myndighetspersonerna? Be för den svenska regeringen varje dag. Be att de ska ta rätt beslut. Be att det ska komma upp gudfruktiga människor. Nu kan det bli så här att om folket lever i synd så får de en dålig regering som skadar folket. Och det blir en typ av Guds dom över folket. Och det ser vi också i Nehemja. Kapitel 9, vers 37. Där står så här: dess rika skörd ges åt de kungar som du har satt över oss för våra synders skull. Det här är alltså en bön Nehemja bad. De hade en svår situation i Israel. Vi kan väl läsa vers 36. Idag är vi slavar i det land som du gav åt våra fäder för att de skulle äta dess frukt och ge och dess goda. Se, där är vi slavar. De har nu kommit tillbaka till Israel. Det var ju återvändandet efter den babyloniska fångenskapen. Och när Nehemja ser hur svårt det är för folket, så ber han den här bönen som är i kapitel 9. Och då säger han att på grund av våra synder så har du satt kungar. De kungar som du har satt över oss för våra synders skull. De råder över våra kroppar och vår boskap som de behagar. Och vi är i stor nöd. Här är alltså ett oppressivt ledarskap, ett tyranniskt ledarskap. Men istället för att klaga på myndigheterna och tala illa om de kungarna, så ber Nehemja till Gud. Och det kan vi kan fundera på det. Har vi rätt att klaga på myndigheterna? Är det inte snarare så att det är folkets synder som orsakar att den evige låter de här myndighetspersonerna få makten i landet? Och det ses ju på ett alldeles speciellt sätt där det finns demokrati. Folket väljer ju sådana ledare som de tycker passar deras uppfattning och deras livsstil. Och då kommer det till slut att bli så att synden straffar sig själv. Synden hos folket ger ett syndigt ledarskap. För ledarna är ett uttryck för folket. Och om folket lever i synd, så kommer ledarna att leva i synd. Och då kommer synden hos myndigheterna att skada folket. Och då blir det ett självstraff. Synden straffar sig själv i den typen av ledarskap. Men nu kan ju Herren vara i sin godhet och nåd. Han kan resa upp rättfärdiga ledare som röstar upp folket. Och det kan ju vara en bön som man har, att man ber att Herren ska resa upp rättfärdiga ledare. Vi ska titta på några ordspråk här som talar om hur viktigt det är att inte tala illa om myndighetspersonerna. Ordspråksboken 24:21 säger: min son, frukta Herren och kungen. Ge dig inte i lag med upprorsmän. Upprorsmän är sådana som vill störta regeringen. Predikaren 8:2 kan vi säga: jag säger, akta på kungens ord för den eds skull som du har svurit vid Gud. Var inte snar att överge honom, framhärda inte i något ont. Han gör allt vad han vill, alltså myndighetspersonen, i det här fallet så är det ju en kung då på den tiden, det var alltså en diktator kan man säga. Han gör allt vad han vill, ty en kungs ord är mäktigt, och vem kan säga till honom, vad gör du? Den som håller budet vill inte veta av något ont. Den vises hjärta känner tid och dom. För allting finns en tid och en dom. Och en människans ondska vilar tungt på henne. Hon vet ju inte vad som kommer att ske, och vem kan säga henne hur det kommer att gå. Vi stannar där. I predikaren 10:20 där står det så här: inte ens i din tanke ska du förbanna en kung. Och inte ens i ditt sovrum ska du förbanna den rike. Ty himlens fåglar bär fram ditt tal, och de bevingade för vidare vad du har sagt. Det vi bör göra är att vi ber till Gud att han ger oss rättfärdiga ledare. Och att han flyttar på orättfärdiga ledare i kärlek till folket och kärlek till oss. Så att vi får leva rätt, så att det inte går illa för oss. Och vi kan inte kräva ett rättfärdigt ledarskap när folket i landet lever i synd, hänger sig åt synd. Då blir det ett dåligt ledarskap. Så vi bör be också för ledarna och också för folket att det får bli en förändring. I första Petrus brev 2 ska vi läsa. Vers 13 och 14. Underordna er varje myndighet för Herrens skull. Det må gälla kejsaren som högste härskare, eller landshövdingarna som är utsända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Här ser du myndigheternas uppgift. De har syftet att straffa de som gör det onda och hedra de som gör det goda. För att upprätta ordningen i samhället. Ty det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. Så det är inte bara för att vi lyder inte myndigheterna bara för att inte få böta eller för att det inte få bli straffade. Utan vi gör det för Guds skull. Vi gör det för samvetets skull, som man säger Paulus. Om vi läser det igen, kan vi se. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du frukta, till överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. Med andra ord, om jag bryter mot de lagar som finns i landet och får ett straff för det, då har jag också dåligt samvete inför Gud. Jag måste underordna mig det, för Gud har sagt, han vill att jag ska lyda de lagarna. Om jag inte lyder de lagarna så får jag dåligt samvete. Det. Så jag lyder inte bara för att inte få straff, utan för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt. Ni betalar alltså skatt för att upprätthålla den myndighet som finns. Ty de styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. Nu kan Gud flytta på myndigheter. Och det finns många bibelställen som talar om det. Vi kan titta på det i Daniel kapitel 2, vers 21. Han låter tider och stunder skifta, och det läste vi också i predikaren där. Det finns tider och stunder för allting. Han låter tider och stunder skifta. Han avsätter kungar och tillsätter kungar. Gud avsätter kungar och han tillsätter kungar. Han ger dem visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd. Det vill säga, till och med inom ett demokratiskt system, där finns ju människor som är duktiga, de har fått vishet eller intelligens, de har fått kapacitet att kunna vara en typ av ledare, och de får förtroende av folket och får folkets röster, och då har ju Gud gett de här ledarna den kapacitet som de har, och på så sätt så låter han dem komma fram och få makten i landet. Han ger dem visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd. Och om vi tittar i kapitel 4 här i Daniels bok. Här finns tre tillfällen där det upprepas samma ord. Ni kommer ihåg att kungen i Babylon, Nebukadnessar, han skröt om hur bra han var och hur stor stad han hade byggt, hur fin staden var och så vidare. Men i sitt högmod då så blev han förvirrad i sitt sinne. Så han blev som ett djur i sin själ och var ute och åt gräs som en oxe, och hans hår växte långt och naglarna växte långa, och han betedde sig precis som ett vilddjur. Och det gjorde han för att han hade upphävt sig över Gud. Han hade inte gett Gud makten för det som han hade fått. Och det här läxan kom ifrån himlen. Och Gud avsatte honom inte fullständigt från sin makt. Utan han lät sju tider gå över honom. Om det nu är sju årstider eller sju år, det vet inte jag. Sju tider. För att han skulle lära sig en väldigt viktig sanning som ledare. Och den ska vi titta på, den här sanningen. När han hade lärt sig den här sanningen, då fick han sin makt tillbaka. Gud gav honom makten tillbaka. Och han blev insatt i sitt rike igen. Det var alltså den store babyloniske kungen. Som var en mäktig avgudadyrkare. Men ändå så var det Gud som använde honom till att utföra sina planer på jorden. Så är det förordnat genom väktarna, som är änglarna i himlen. Och så är det befallt i denna sak av de heliga, för att de levande ska veta att det är den högste som råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Den högste råder över Sveriges rike och ger det åt vem han vill. Ja, han upphöjer den ringaste bland människor till att härska över dem. Det finns ju många exempel på det, hur Josef till exempel i Egypten blev upphöjd och fick regera över hela landet. Han var ju en av slavarna som var i fängelse. Den ringaste i Egypten blev upphöjd till stor man. Gud kan göra så. Och i vers 25 fortsätter budskapet: du ska stötas ut från människorna och tvingas bo bland markens djur och äta gräs som en oxe och fuktas av himlens dag. Sju tider ska gå fram över dig till dess att du har insett att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Men att det gavs befallning om att trädet stubbe med rötterna skulle lämnas kvar, det betyder att du ska få tillbaka ditt rike när du har besinnat att det är himlen som har makten. Därför, o konung, låt mitt råd behaga dig. Gör dig fri från dina synder genom att göra gott och från dina missgärningar genom att vara barmhärtig mot de fattiga, om din framgång ska bestå. Men det gjorde han inte. Och så fick han detta straff. Men efter en tid så vände han om. Här står det i vers 32 också: du ska störtas ut från människorna och tvingas bo bland markens djur och äta gräs som en oxe. Så ska sju tider gå fram över dig till dess att du har insett att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Den texten återkommer också i kapitel 5, vers 21. Han blev utstött från människor och hans hjärta blev likt ett djurs. Han måste bo bland vildåsnor och äta gräs som en oxe. Och hans kropp fuktades av himlens dag. Detta ända tills han insåg att Gud den högste råder över människors riken och upphöjer vem han vill till att härska över dem. Här ser vi då Guds storhet när det gäller överheten och myndigheter. Han råder över människors riken och låter de härskare komma upp som han vill. Och som vi sa tidigare, är det onda myndigheter så beror det på att han har intresse av att straffa synden ibland folket. Han kan också använda ett rike till att straffa ett annat rike. Han kan resa upp en kung i ett rike som en hammare för att slå synden i ett annat rike. Gud har gjort det i historien och han fortsätter att göra det ännu idag. Ska vi gå tillbaka till Romarbrevet 13? Den här texten är då alltså i ett sammanhang som har med våra relationer till medmänniskan att göra. Och då kommer ju frågan här: hur ska vi förhålla oss till dessa myndighetspersoner som är så grymma mot oss? I Romarbrevet var det ju faktiskt grymma myndighetspersoner. Inte alla. Det finns ju alltid gott och ont i de olika systemen. Men våran mästare, han säger ju så här: älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Om man tänker då på romarna förföljde ju judarna. Då uppmanades judarna att be för romarna. Och det är ju för att lindra förföljelsen, men också för att Guds dom ska verkställas för dem som inte vänder om. Så om vi ber så kommer Gud att gripa in på ett eller annat sätt i den situation som är orättfärdig. Det finns en tid som är bestämd. Och Gud han sätter stopp. Och vi kan samarbeta med Gud för att tider ska ändras. Och det kommer upp andra typer av ledare som är mer rättfärdiga så att säga. Så fortsätt att be för svenska myndigheterna varje dag. Stå inte i läs 7 en gång till. Följgör era skyldigheter mot alla skatt och den ni är skyldiga skatt. Det står ju också, Yeshua säger att ge åt Caesar det som tillhör Caesar. När de frågade, ska man betala skatt till kejsaren? Ge åt Caesar det som tillhör kejsaren. Tull åt den ni är skyldiga tull. Vördnad åt den som bör få vördnad, det vill säga man respekterar polisen just därför att de är poliser. De är i Guds tjänst när de har en polisuniform på sig. Andra politiska ledare som står i domare, andra som har en överhetsposition i samhället, de bör ges vördnad, inte för att de som människor skulle vara bättre än andra, utan för att de har en uppgift att stå i Guds tjänst och upprätthålla ordning och rätt i samhället. De har fått en uppgift av Gud. Sen om de uppfyller den eller inte, det är inte vi som är domare över det. Utan det är Gud som är domare som har tillsatt dem. Men vår uppgift är att vördna och hedra dem just därför att de har den uppgiften. För att de har fått den platsen av Gud, den positionen. Och står det, ge vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder. Vers 8. Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ni kan alltså vara skyldiga varandra kärlek. Jag har fått så mycket kärlek av dig så jag känner att jag vill betala igen den kärleksskulden. Och då kan vi försöka överträffa varandra i kärleksskulder. Och det är väl en bra tävling så att säga om man har rätt motiv i hjärtat. Till den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas i detta ord, du ska älska din nästa som dig själv. Det tror jag att ni alla känner till, så vi ska inte repetera det. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Det här är ett starkt bud. Kärleken gör inte något ont mot nästan. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Med andra ord, lagen är till för att främja kärlek i samhället. Därför säger också Yeshua i Matteus att på grund av laglösheten att den ska öka så kommer kärleken hos de flesta att kallna i den sista tiden. Det finns alltså ett samband med lagen, Mose lag, Herrens lag, de fem Moseböckerna och kärleken. Och det ska ni göra väl medvetna om tiden. Att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Jag talar han om frälsningen som uppståndelsen. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Alltså om vi tänker på den situation som var då med romerskt ockupation i Israel och Pax Romana överallt. Det var svårt för dem som trodde på Yeshua. För judarna var det väldigt svårt. Och bland hedningarna, de rättfärdiga bland folken som tog emot budskapet om frälsningen från judarna. De blev betraktade som judar utav romarna och förföljdes som en del av judendomen. Som förföljdes som judar. Romarna hade inte förmåga att se skillnad mellan judar och de rättfärdiga bland folken som umgicks med judarna och praktiserade mycket av judendomen. Så det innebar att de blev förföljda också för sin tro. Och då säger Paulus, det finns alltså, nu är natten här, det är en typ av natt, det som händer här, det är svåra tider. Men det kommer andra tider längre fram. Dagen kommer. Så det här med att underordna sig orättfärdiga myndigheter, det är alltså en tidsbegränsad situation. Och när man har ett hopp om att Gud kommer att förändra situationen, då blir det lättare att härda ut. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Tider och stunder som vi läste om. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar, det vill säga vi vill inte ha någonting med ondskan att göra. Klä oss i ljusets vapenrustning. Ett sätt att uttrycka att vi måste göra det som är rätt. Och vi har alltså en rustning. Ljuset har med rättfärdighet att göra. Och när man är rättfärdig, då är man beskyddad. Om du är rättfärdig, så har du ett speciellt beskydd. Både i andevärlden och i den här världen. Låt oss leva värdigt. Det hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri. Inte i otukt och lösaktighet. Inte i strid och avund. Nej, iklädd er Herren Yeshua Messias och ha inte sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Det kan man ju tänka lite på den sista versen här. Vi kan alltså ha syssla för mycket med våra kroppar. Visst ska vi sköta oss, vi ska se till att vi inte luktar illa. Vi ska klippa håret och raka oss så att vi inte ser ovårdade ut. Men vi får inte ha för mycket omsorg om kroppen så att begären väcks till liv. Om vi sysslar för mycket med kroppen så väcks onda begär till liv. Enligt den här texten. Kan vi bara tänka på. Det finns gränser för allting. Har ni några frågor eller kommentarer?
Och jag frågar, vad är det för ont begär som det talas om här?
Ja, vad tror du? Om jag får ställa en fråga tillbaka.
Ja, jag vet inte faktiskt. Nej, det är därför jag frågar. Det kan vara olika saker alltså, men det enda jag kan tänka mig, det är väl kanske på det sexuella planet, men jag vet inte. Kan man definiera det onda begäret?
Ja, det tycker jag.
Är det mat eller är det...
Jag tror att det är i första hand det sexuella det talar om här.
Mm.
Och,
men på vilket sätt? Ja.
Låt oss inte fixera oss för mycket vid det yttre, vid kropparna. Då blir man för medveten om våra kroppar. Och det kan väcka sexuella begär. Jag vet inte riktigt heller vad Paulus menar här och funderar själv på den frågan. Det är kanske någon annan som har någonting att bidra till att förstå den här versen.
Säg det igen. Låseri, dryckeskap, otukt, lösaktighet, kiv och avund.
Mm.
Ont, ja.
Ja, jag avbröt någon. Jag frågade vad menas med det.
Ja, men vi fick inget svar.
Nej. Den sexuella driften är ju väldigt stark hos människan. Och där kan ju födas mycket onda begär. Det kan ju födas våld, kan födas mycket annat också, naturligtvis. Jag vet inte om Paulus tänker på sådana saker eller bara onda begär just i den sexuella delen. Det kan ju vara att det var så väldigt mycket, men det kan också vara högfärd över att man har en vacker kropp.
Ja.
Och naturligtvis.
Om man håller på med bodybuilding till exempel. Väcker det? Ja, högfärd?
Men ja. Om man ser i dagens modevärld så är det ju mycket som gör att andra människor längtar efter att få samma utstrålning som de är. För det kan väcka mycket.
Det är intressant att det talar om kläder här i början på versen. Så har vi låt oss glömma nu att det talar om sexuella begär. Och låt oss säga att vi talar om kläder här. Ikläd är det här en Yeshua Messias. Och ha inte sådan omsorg om kroppen att begären växer till liv. Kan man tänka sig att man är så intresserad av kläder och frisyr och vad ska jag säga, annat smycken och sådant, så att det kan skapa en typ av fiendskap eller tävling eller högfärd som gör att det blir onda begär. Att man är för fixerad vid sin utvärtes klädsel eller utstyrsel då. Kan man tänka sig att den här versen talar om det?
Ja, det kan visst vara det. Mm. För då onda begär växer hos andra alltså.
Mm. Det står ju det att allt som är i världen, köttets begärelse, ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda, det är inte av fadern utan av världen. Så på något sätt det här högfärd över detta livets goda, det har ju lite med mode och kläder och så att göra. Nu kan vi inte vara helt emot att vara snygg, alltså snygga att klä sig presentabelt. Men det finns ju gränser, och det står, Paulus talar ju om att det inte ska bli för mycket. Han förbjuder ju inte att man inte ska ha omsorg om kroppen eller om utseendet. Det står ju, bryr er inte om hur ert utseende, står inte så. Utan ha inte sådan omsorg om kroppen att begären växer till liv. Var går gränsen? Jo, där man upplever att nu blir det felaktiga motiv. Nu är det onda begär och felaktiga begär som väcks till liv utav det här beteendet. Så här går gränsen.
Skönhetsidealet. Man får operera sig idag. Vi har ju kommit väldigt långt där. Jag vet inte hur långt det var när Paulus skrev detta, men idag är det...
Gå lite närmare mikrofonen.
Idag är det väldigt allvarligt, därför att skönhetsidealet har ju drivit unga människor till att operera sig.
Mm.
Jag vet inte riktigt hur det var förr, men detta tycker jag är att begå en otrolig brott mot toppen.
Ja, det tycker jag, så länge det inte är ett stötande utseende. Alltså om man har en näsa som är 1 centimeter vriden, då kan man väl rätta till den så den blir rak. Det är ju liksom,
ja.
Det är ju en annan sak.
Men jag tänker på de som opererar sina bröst och man plockar bort underhudsfett för att se så bra ut som möjligt. Jag tror faktiskt att det är ett brott mot naturen.
Mm. Är det så mycket omsorg om kroppen att begären växer till liv?
Ja,
det tror jag. Är det kanske drivet av begär, ett sådant beteende?
Ja. Hjärnan är läget.
Så, fråga.
Mm. Ja. Någon annan fråga?
När det gäller vad?
Det som vi har undervisat om här. Då sätter vi punkt för dagens lektion. Så tackar jag er för att ni varit med, och med Herrens hjälp så ses vi om en vecka.
Tack.
Tack ska ni ha.
Tack så mycket.
Shalom.
Shalom.
Shalom.